Vi ska ju faktiskt ha livepod.
Ja, 18 maj, Rigoletto.
Jag kommer inte ens nämna stolarna.
Nej.
För det har jag pratat om.
Ja.
Nu ska vi prata om showen.
Ja, bara kort då, bara för de som inte vet. Alltså, ja. Alltså stolarna, man kan reclina dem, ja, och ligga som Joey och Chandler, ja, i Friends. Och så har man en QR-kod, så trycker man på vilken sprit man vill ha. Och så drar man in en GT för, ja, 160 kronor. Och sen så kommer den till ens
till
plats.
Ja, det finns så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört.
Vet du vad det är? Det är som business class.
Ja, verkligen. Och när vi då pratar om stolarna, ska också bara säga, man kan fälla upp mitten armstödet, så,
ja,
får man en soffa
med sin partner. Ja, det kommer bli jättetroligt.
Och men vi kommer också ha stolarna.
Ja, vi kommer också ha typ 2 fotbollslag på scenen.
Ja. Det kommer alltså, vara, alltså det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, för det är så många.
Ja.
Men alltså Mattssons massaker, tänk till den live.
Mm.
Jonas Dahlqvists frågelåda.
Mm.
Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve, Gillen, Tora.
Tjejnytt gör comeback.
Det är, ja, det är på en nivå av mycket folk.
Ja, det kommer bli något helt annat. Någonting man aldrig har sett.
Nej.
På scen, tror jag.
Det kommer ha allt. Allt kommer finnas.
Cirkus. Och, cirkus. Och det som är skönt med de där slutna rummen är också att man kan ju faktiskt ta upp saker som man ibland känner att det här kan man inte riktigt ha ute i eten.
Nej.
Men om Sanna Dolan har fått någon invit från någon gift känd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk.
Ja, alltså vi har tillgång
fotoförbud,
till
fotoförbud.
Exakt, vi har faktiskt tillgång till bioduken.
Mm.
Alltså gott snack upp på stora bioduken.
Mm.
Det är något nytt. Missa inte det här.
Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Ta med en god vän, så tar vi med oss Johan Rabeus.
Exakt. Och det kommer också vara, det är så mycket
förfest, efterfest.
I, ja, den här Rigoletto-baren.
Det kommer vara en hel dag. Liksom. Det kommer vara en hel dag.
Ja, och sen det är såklart alkohol, allting, bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul.
Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det.
Vi får kika på,
ja,
det.
Mm. Kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest bli. Också.
Ja, gud ja.
Mm.
Vad är en gott snack livepod utan efterfest?
Gud, det kommer bli så kul. Så länge sedan vi hade livepod.
Ja, det ska bli skitkul.
Ja, vi ses där, hörni.
Men, vart köper man biljetterna?
Filmstaden.se.
Ja, in och köp.
Tack på gott snack där.
18 maj.
Puss, hej. Hej.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, här kommer det att låta bra. Det är mycket kropp i de här.
Sedan jag första gången hörde trummornas taktfasta slag och gitarrerna dundra igång i Jag säger vad jag vill har detta band varit en fast punkt i mitt liv. Det är den starkast lysande stjärnan på den svenska indiehimlen och upphovsmännen bakom våren 2020s absolut bästa låt Istid. Jag pratar förstås om Division 7. Välkomna till ett fanboydrivet avsnitt av Gott snack där jag, Tevin Stakston, känd för en ytterst, ytterst liten krets från finkultursvepet, kommer att prata med Division 7. Välkomna.
Tack så jättemycket.
Wow.
Ja.
Det var väldigt, den där kan vi använda i andra sammanhang också, klippa ut, för det var väldigt fint.
Mycket, många guldcitat.
Ja.
Ja. Vi kommer att prata om lite bandet, alltså historia, så här, hur det kom till, men kanske också gå in på låtarna sen. Så här, historia bakom, kanske svåra inspelningar, lätta inspelningar, vad vet jag. Mycket smått och gott, så välkomna. Och då är kanske naturlig utgångspunkt är så här, hur lärde ni känna varandra egentligen?
Ska Jag vill inte avbryta någon när alla börjar samtidigt.
Ja, men Darra kan ta den här pucken, för den han måste väl ändå ses som någon slags katalysator, tror jag.
Vi har ju alla gått gymnasiet tillsammans, på Blackebergs gymnasium. Jag och Max gick ju i samma klass, och Anton gick i en parallell klass till oss. Vi sågs väl liksom, träffade honom första gången på musiklektionerna. Så att det var på den vägen. Så jag och Max hade väl naturligt nog mest kontakt. Och Anton var väl någon som vi kanske beundrade lite mer på avstånd.
Ja. Han hade ju helt andra skills.
Oj, oj.
Ja, men så, för vi tyckte vi var glada, kanske ville så här komponera låtar och sånt, och utgick från så här, men nu kan vi tillräckligt för att skriva en låt. Liksom själva, jag tror att vi hade verktygslådan var begränsad eller liksom kunskap på instrumenten.
Ja, alltså nu tycker jag att du är väldigt snäll mot mig, för att du var ju ändå väldigt duktig, tycker jag. För mig var det verkligen hur, nu är det måndag igen, hur var det man tog ett G? Här, från vecka till vecka i princip.
Ja, ja, visst.
Så det är väl på det.
Okej, så musiklektionerna?
Från mitt håll var det lite så att, vi var lite ytligt bekanta, skulle jag säga nog. Max, du var mera som en, liksom, för mig var den här liksom lite ikonen som fanns lite där i periferin, som jag ville komma nära men aldrig riktigt lyckades. Det var ungefär så nära, men det var faktiskt så nära rock'n'roll man kunde komma i gymnasiet. Det fanns redan, du såg redan då ut som Ulf Lundell, vilket jag älskade, men aldrig fick tillfälle att säga.
Vad kul, det
är ingen slump.
Att alltså,
han såg ut som Ulf Lundell.
Vet ni vad som händer om man ser ut som Ulf Lundell i gymnasiet? No girls. Alltså, nej, men så är det ju. Men det är kul att ni säger nu, för det här kommer ju fram nu. Men det är så här, man går, du vet, det är väl lite man såhär, man trippar på tå runt. Det är mycket så här. Det ska ju mycket till då att man är så här. Jag tycker det verkar vara cool. Så här, alltså, förstår jag, sån här grejer, att man närmar sig någon, utan då blir man på avstånd.
Ja, precis. Alltså, det känns som när Dara Max här beskriver Anton, att ni tittade på honom med liksom tindrande ögon.
Precis.
Och sen Anton tittar tillbaka, men att ingen säger någonting egentligen, för att det är gymnasiet och killar. Då säger man inte så mycket. Då är det mer så här, man kommer fram så här, uppdragna axlar, och bara, vill du vara med och spela med oss kanske?
Ja, visst.
Utan, och kanske hade ni liksom lärt känna varandra idag, kanske ni då hade sagt så här, vilken cool stil du har, eller så. Att det är lättare då.
Men verkligen så. Jag följde liksom, sen så efter gymnasiet, så det tog ju ganska många år innan vi väl liksom sågs liksom och lärde känna varandra. Men då skulle också liksom den här myten kring Max då framförallt växte ju ändå liksom när han sen liksom höll på med sina band, ett band, Soulministeriet, som ändå liksom följde lite på avstånd och liksom gick ändå i tankarna liksom när jag såg och hörde det där. Honom ska jag ha någon gång. Ja. Liksom. Där visste jag inte alls vad som fanns.
Vi behöver inte nämna mig.
Nej, men det är inte så att, för Dara sitter och håller på det där på ett annat sätt. Jag kanske var lite mer ute. Jag tänker så här, det var väldigt mycket så det lilla jag hade. Så här, nu ska vi säga att jag gillar rock'n'roll. För då är det så här, nu pushar vi ut det. Liksom. För gudarna ska veta att fotboll, det var inte min grej. Dara kan se det. Men
nej, det tycker jag inte helt rättvist.
Men förhållandevis i alla fall. Men för de andra. Så då var det så här, jag trycker hårt på det som min grej liksom. Medan Dara inte visade upp det där. Så det var ju något vi fick upptäcka ganska sent ändå i umgänget. För då satt vi, jag kommer ihåg det så väl, satt lite rum. Vid musiksalen fanns ett mindre rum, så här, övningsrum, typ med ett piano. Bara. Och så skulle vi spela något. Jag tror vi skulle spela den här, du vet, livet förändras. Går det kvar någon skit?
Ja, just det.
Jag minns bara det, för jag kommer alltid ihåg den första där. Och så där, men jag kan inte sjunga. Så bara, och så bara öppnar munnen, jag bara, förstår du? Alltså jag blev verkligen ställd. Jag bara, vad är det här? Varför har du inte berättat något? Och så bara, nej, men jag vet inte. Du vet, som killar, alltså då blir det... Så jag är väldigt glad såklart. För att jag sa, wow, det här öppnar upp massa grejer. Men också så här, liten smula så här, men varför har du inte sagt något? Så det som Anton säger där, det var ingen som visste om det. Inte jag heller. Den talangen.
Ja, vi tog en promenad sen, för vi var tvungna att ta luft. Jag tror båda kände så här, innan jag hade öppnat munnen, så var det så här, nu kan den här vänskapen ta vägen vart som helst åt ett dåligt håll, ifall det här är riktigt dåligt. Då hade det verkligen kunnat vara slutet på allt innan det ens hade börjat. Och så jag är väldigt tacksam att Max ändå tyckte att det var bra. För jag har ju lite inspelning för den tiden och det är bedrövligt, tycker jag. Det är verkligen...
Vi kommer att köra dem senare i programmet.
Jo, det ska ni veta. Jag letade upp dem. Nej, men för att det, så att ni hittade någonstans varandra i musiken ändå, är min bild av det ni beskriver här. Och så här, om Max hade band tidigare, hur lång tid tog det innan ni så här insåg att amen, vi vill starta någonting nytt tillsammans? Alltså, vi gör ett nytt band, om du hade liksom någonting innan Max. Hur lång tid tog det egentligen? Var det under gymnasiet? Var det efter? Var det lång tid?
Vad säger du, har du bra koll på kronologin? För att vi har ju alltid liksom sett och så här, haft lite typ så här, låtskrivarverkstad kan man säga.
Precis, det har varit mycket bara vi två egentligen. Från, skulle jag säga, kanske egentligen från gymnasiet slut till fram till idag egentligen. Vi hade aldrig något band. Det var något litet försök någon gång, minns jag. På typ Gärdet var det någon replokal.
Ja, just det. Mm, just det.
Men det blev ingenting av det. Så att det var lite tafatt. Så att sen så när vi kontaktade Anton då, det var 2016. Så att det var... Jag vill inte säga riktigt hur många år efter gymnasiet det var.
Nej, men
det var ett gäng.
Vi förstår. Vi behöver inte...
Det var inte att vi hördes efter sommaren, så kan vi säga.
Nej.
Det var liksom typ 8 år var det väl egentligen. Mm. Från vi skildes åt till så att vi började ses. Och det var ju då 4 år sedan idag.
Ja, det är otroligt.
Så att det är egentligen... Det här är ju mitt första band egentligen.
Mm.
Så vet jag att för de här så finns det lite mer historik vad gäller det.
Jag hade spelat i band under gymnasiet och ett tag därefter. Men då när det här liksom startade, då hade jag nog suttit mest på kammaren i flera år och spelat själv bara. Liksom, hade inte varit i någon band. Det kom från ingenstans. Jag fick ett mess från Dara, tror jag. Jag var i Italien. Jag hade precis ätit middag, minns jag liksom. Och var lite så här, var lätt rund under fötterna. Fick det där liksom. Och stod liksom, jag och Max här, vi har en grej på gång liksom här. Vi undrar om du skulle vilja hänga på. Plötsligt bara, det kändes bara liksom, allt, det blev som en lättnad plötsligt bara så här. Ja, självklart liksom.
Ja, för att det en grej som jag tycker är intressant är någonstans att min bild är att det är väldigt lätt att starta band. Om man säger så här, vi gör en grupp här, vi är kompisar, vi tycker det är kul att spela. Men när man egentligen bestämmer sig att nu ska vi satsa seriöst på det här. Alltså vad är det som ger en, vad är incitamentet till det? Jag menar, när jag gick på gymnasiet, jag spelade också i band. Men det var ju så här, det var ju aldrig någonting. Det är ju ingenting som har fortsatt sen. Och här blir det, nu är det att det gick en period från gymnasiet. Så att det fanns tid då ni liksom kunde fortsätta spela och så. Men vad var det, liksom, vad var det som gjorde att ni två kunde kontakta Anton och säga vi har en grej på gång här. Minns ni det?
Ja, jag tror, för vi snackade, jag kommer ihåg där ringde, så jag tänkte höra med Anton så här, och jag kommer att jag sa så här, ja men han var toppen med så här, inte en massa liksom knark och såna här grejer, inte av moraliska skäl utan för du vet att då vill man ha folk som man vet så här liksom dyker upp när man sagt att man ska dyka upp, apropå det, som du säger med satsa så här. Och vi kände väl att här, nu är det lite sista rycket, om vi inte börjar dra i det här nu, då kanske vi aldrig kommer få det på fötter som något annat än en trevlig grej att göra när vi ses tillsammans. Och jag tror att det hänger mycket på det. Alltså, framförallt, man måste ju ha låtmaterial som man verkligen känner sig, fan det här är så jävla bra så det måste hända något med. Förstår du? Det är det som jag har känt verkligen här. Att man har de här låtarna första gången. Tänker du, ja, men om vi tar de som finns ute så här, när man har hört dem först akustiskt så bara, det här måste göras. Det är liksom nästan en känsla av ansvar. Att så här, det här, världen förtjänar den här. På något sätt, alltså verkligen. Och då blir det så pass en så hård, benhård tro på det att då blir det ganska lätt att kämpa på.
Men det var ju faktiskt nästan lite, alltså tvärtom i det här fallet, att det var ganska knaggligt i början skulle jag ändå säga. Och det har blivit lättare med tiden faktiskt. För att jag minns nu, jag har inte tänkt på det på ett bra tag, men Jag vet att vi satte igång på hösten där liksom alla hade kommit hem från semestern och sådär. Och vi började känna lite på varandra och började spela. Och sen vet jag att det tog några månader och sen började det rinna ut i sanden lite liksom plötsligt. Och var så här, ja men blir det någonting? Jag kommer ihåg att för egen del jag jobbade ganska mycket under den tiden. Och det var liksom så här, ja ska vi göra, ska vi inte göra det liksom? Och sen så, ja men så tror jag bara att det kändes liksom så här, till slut självklart. Ja men det är klart, vi måste fortsätta. Så vi tog upp det igen. Och det tog väl lite drygt ett år från att vi sågs första gången till att vi liksom, det började ta form. Så det var en ganska lång startsträcka ändå, minns jag det som, innan vi var igång. Men sen efter det så har det liksom bara rullat och liksom att växla upp och det här och göra det liksom i en mer seriös omfattning och så har bara varit lättare, skulle jag säga.
Men var det när ni drog ihop där den hösten? Hur lätt var det att känna att ni var liksom bekväma med varandra? För att jag, det här är återigen, alltså man kanske har med någon form av killeperspektiv möjligtvis. Men att jag skulle kanske känna om jag har skrivit texter att det blir väldigt utblottande att så här redovisa dem för många andra personer. Att det är så här, det här har jag skrivit, så här, vad tycker ni om det här? Hur var det?
Ja, men jag håller med. Det var, för min del var dels det. Sen var det att sjunga överhuvudtaget. Det var även att spela gitarr. Allting egentligen. Göra någonting framför någon annan. Men jag tror att just att det hade gått, jag tror att det hade gått så lång tid. Och under hela den här perioden från gymnasiet till att vi tog tag i det här, så var det i alla fall för min del att man, jag tog aldrig någon paus så att säga, i min skalle med tankarna på det här. Jag ville alltid. Så att till slut var det att okej, det här känns jobbigt, men nu måste jag verkligen göra det här. Så det tycker jag ändå, man fick tvinga sig till det. Och sen så fick man helt enkelt lära sig. Men som Anton var inne på, så det var ju typ, ja, egentligen första året nästan där som var lite traggligt. Ser man i alla fall, jag ser det i efterhand. Jag upplevde det kanske inte riktigt lika traggligt när det hände, vilket är bra, för i så fall hade det kanske inte blivit någonting av det.
Men jag kommer ihåg, för att du sa så, men vi fick styra ett gig på saligt insomnade PSB innan det Petsons bar, men det fick du inte kallas då, för det var någon twist där. Så det var viktigt att vara PSB, du vet. Ja, men då gjorde vi det i alla fall, en klassisk källare där men typ Popsicle och Kent och såna tagit sina första steg, när det var Hannas källare då. Det var på 90-talet. och då var det så här, då fick man ändå gå ut och prova grejer. Då fanns ju inga låtar ute, så då fick vi bara förlitas på att det här är tillräckligt bra för att vi en första genomlyssning live fastna för det. Och det var så pass roligt och responsen var så pass bra att jag tyckte det var lite så här förlösande att säga, okej, men nu har vi gått upp och provat det här, så här, titta världen, här är vi. Och det gav ändå mer smak.
Ja, för att det låter som det. Jag hade en fråga där det var så här, vad kände ni var kanske första lite incitament eller kanske indikationen på att det här var någonting som var värt att fortsätta? För bild är väl att har man ett band så är det lätt att man står och stampar länge utan att det händer någonting. Och det här gigget låter som någonting sånt som var att man kunde komma vidare ifrån.
Ja, men det var det. Och också det, eller det här är någonting som också en grej som där har hållit lite i dunkel sådär. Det var ju att det liksom, oftast när man sätter igång så klurar jag liksom, tycker jag kan vara, jag skriver liksom, få upp en katalog med låtar, ja, liksom, att få ett gäng låtar liksom som man har för liksom kan fylla en spelning tre kvart liksom, en timme sådär. Men det gick ju upp ganska snabbt ändå liksom att här fanns det liksom en outtömlig källa av låtidéer som där och Max har skrivit sen gymnasiet liksom, och där liksom det blev nästan liksom övermäktigt ett tag, så här, men var ska vi börja, vilken ände liksom. Men där kunde jag känna också så här, okej, men här finns det massor med idéer, och det finns mycket som är väldigt bra. Många av de låtarna som vi har släppt kommer ju från, är ju över 10 år gamla liksom, eller embryona är över 10 år gamla till de låtarna. Där någonstans kunde jag också känna liksom att okej, men här finns det liksom, det finns tillräckligt för att hålla det här livskraftigt. Och, liksom, och tar vi oss över liksom, kanske första stora pucken, vilket kanske var det här gigget liksom, när man fick testa musiken ute liksom. Ja, men då kan det här bli någonting. Då kan det bli någonting som vi kan liksom, det liksom maskin, det blir som en maskin som bara går.
Ja, nej, men det är, jag tror att det är ganska viktigt att man får det där, för att annars kommer man nog aldrig vidare.
Nej.
Men jag tänkte att vi kan göra så här, för att lyssnarna ska lära känna bandet lite bättre, så har jag förberett lite olika scenarion som ni får ställa er till.
Är det så här filosofiska rummet eller vad heter det?
Ja, kanske lite mer så här, vem är mest trolig att göra det här? Okay, och så. Ja, då kör vi den första då. Vem i bandet är mest trolig med att likt diverse rockstjärnor gjort genom tiden slänga ut en tv genom ett hotellfönster?
Nu måste jag säga att det är, han är inte här, någon av oss tror jag.
Det kan vara någon som inte är här, men då får ni en motivering.
Ja, men jag måste ändå säga att det är nog Olle, han är yngst, spelar trummen med oss. Han är yngst och är så här jävligt rolig och så här härligt, lite hög energi. Och jag vet inte, skulle kunna få sig så här, fan vad kul grej.
Jag håller med. Alltså, jag tror att han är den som skulle trivas bäst ändå att ta en konflikt också efteråt.
Ja, precis. Vi andra, vi skulle vara lite så här, nej men det verkar jobbigt, vad ska vi säga till receptionen sen då?
Konflikten med hotellet.
Hade det varit 10 år sedan tror jag hade jag svarat max.
Ja.
Ja.
Helt klart.
Ja, det är ändå fint att ni tänker på så här, det efteråt. Det visar på någon så här down to earthness. För att hade det varit vissa andra band, då kanske bara så här, jag skiter i receptionen. Men ni tänker på receptionen. Ja. Nästa. Vem av er är mest trolig att starta en John Lennonsk sängprotest?
Ska man så här ligga näck och grejer?
Nej, men alltså, eller, så som han gjorde, att så här, helt plötsligt dyka upp i en säng, antingen med någon form av ny livspartner eller bara själv, och tycka, nu ska jag göra en protest via sängen. Jag kommer inte resa mig här.
Nej, max utan tvekan skulle jag säga.
Jag håller med.
Ja, det...
Många idéer som du har kommit med under åren liksom, så har jag känt så, för fan kom man på det här? Var kom det därifrån? Samtidigt är det så självklart när sådana grejer kommer just från dig. Så det här är enkelt, max.
Jag håller faktiskt med. Så att jag tänker inte protestera.
Ja, Dara håller med också.
Jag håller med.
Ja.
Jag kan tänka mig att du hade blivit väldigt stressad om du skulle ha in massa reporter väldigt nära.
Ja, just det.
Så att det känns som lite ångestriden möjligtvis. Men okay, övrigt
då, så... Då är det kanske, då kanske det säger sig själv där nästa då. Vem av er skulle kunna hoppa ner från scenen likt Axl Rose för att knocka en person som filmar för att sedan återvända till scenen och säga fucking terrible security, man.
Om man skulle ge sig på alla som stod och filmade på gig idag, då skulle man ju inte liksom ha tid att göra någonting annat egentligen, utan bara stå nere vid scenkanten och rumla. Men jag kan känna att någonstans latent så har jag det i mig att göra något sånt där, även om det skulle krävas ganska mycket för att väcka det till liv. Jag har känt det en gång jag varit på väg. Vi spelade i Göteborg för länge sedan, och det stod ett partytält och det stod en snubbe helt väck var han framför där under ganska långa tider under spelningen så här. Där och då så kunde jag känna lite liksom i det här adrenalinstinna tillståndet så här, att honom fan, jag var lite sugen ändå på att nita honom med gitarren, men att maskera det i någon slags vev liksom.
Ja, men... han ska neutraliseras bara, på något sätt, snabbast möjliga vis.
Och det ska se snyggt ut. Det är också viktigt, så att det blir
rock'n'rolligt sätt att döda.
Döda har det inte varit tal.
det var jag som sa det.
Men om han mot förmodan lyssnar mot förmodan lyssnar, så är han givetvis välkommen tillbaka till nästa spelning, framförallt om det är inträde på det.
Ja, och sen vissa tror jag, alltså så här, typ, för att säga, typ hardcore-publiken, alltså med musiken, de gillar väl sånt. Alltså att det är...
Precis, han våldsamt. Bad då, han ville kanske.
Ja, det såg man i ögonen.
Ja, han kanske hade lite så här morspitt-idén då.
Ja, kanske.
Okay. Han trodde att någon av oss, kanske Anton, skulle vara någon så här, vad heter han? Gigi Allin-figur.
Ja, det var lite Gigi Allin över känslan där. Eller hur? Att det var liksom punk med så, vad ska man säga i alla fall? The real deal, om man får säga så.
Fekaliepunken.
Ja, det var
inte
det
riktigt
du.
Så långt. Inte riktigt så långt.
Ja, men lite så här att
det är en svankt.
Down and dirty. Down and dirty liksom.
Ja. Ja, det har man sagt någon gång. Nej. Ja, jag tänkte att vi kör lite mer detaljerade frågor kring låtarna. Och då är det så att jag har valt ut några personliga favoriter. Och så kommer vi diskutera kanske lite olika aspekter med låtarna. Låtarna är följande. Jag säger vad jag vill. Istid. Han kärlek kommer mitt pris. Fåfängan och hålla handen eller dö. Så då lyssnar vi först på Jag säger vad jag vill. Jag tänker säga vad jag vill. det här var faktiskt min mest spelade låt 2019, enligt Spotify. Men det får vi lita på, för det är nog den enda jag lyssnar via.
Vilka slog vi?
Jag tror att tvåa var faktiskt en Elton John-låt som heter Skyline Pigeon, som var med i The Favourite. En film av Yorgos Lanthimos, den grekiska regissören. Ja, väldigt bra film. Och en väldigt bra låt som jag blev helt hooked på. Men det är för intervjun med Elton John.
Jag vill bara höra att det slog Elton John.
Ja, det tycker jag. Men det var så här, det så var den mest spelade låten för att det är den perfekta dänglängden. 2:30 ungefär. Det är liksom så här, det är väldigt bra låt att lyssna om då. För att det är så här, den längden blir perfekt, att det är så här... Det är precis, det kan verkligen så här kicka igång ordentligt. Och sen bara, ja, fan vad bra. Jag kör den igen. Men självklart, för att denna typ av raka och briljanta låtar är något så ytterst sällsynt idag. Så att, ja, åker rätt in i min webo, får man den sen. Men då tycker jag, en fråga till Anton här då. Vilken pedal användes vid inspelning?
Det jag använde, inte någon av mina egna pedaler faktiskt. Alex då, som är med i bandet, spelar gitarr och klaviatur, så han har en, det är en fusspedal som man, det är inte så svårt att gissa att det är det. Jag har ingen aning om vad det är för pedal. Jag vet bara att den låter, jag har använt på flera Division 7-låtar för att den har liksom ett man får lite, för att spela liksom melodier och liksom, så det ska vara tydligt och det ska skära igenom allting annat liksom. Den är helt perfekt för det, men jag har ingen aning om vad det är. Jag har aldrig sett den någonstans i någon butik heller. Så jag vill tro att det bara finns en av
den. It's that Magic 7 sound.
Jaha, specialgjord pedal kan vi tänka sig.
Kanske.
Någon har suttit och
eller så är det liksom den enklaste, billigaste varianten liksom som såldes för liksom 15 år sedan. Jag vet inte, men den gör jobbet och den låter som den ska. Liksom.
Ja, när historien skrivs om bandet sen, då får det vara att, det är ju roligt med så här, men typ, man tänker så här Beatles när de köpte tidiga gitarrer och så här, de var jättebilliga och så här, det är ju bra om den är liksom så här billig och att det var så här, ja, den fanns bara, det är någonting sånt. Jag tycker om raderna i låten, nu ska vi se om man har uppfattat det här rätt, det blir ju lite svårt här, men vi har breddat vårt problem, men jag kan hantera några till, och det som är väldigt snyggt också, jag har megalomani, är det psykos eller är jag bara fri? Sen, ja, refrängen är jävligt snygg med där har sången satt med du står ut och jag står ut, du står ut, men någon gång tar det slut. Och jag tycker så här, i kombination med musiken är det en låt som så här, kanske bäst sammanfattar så här, euforiska känslor som kan uppstå av ett rus. Och då kan det vara ett rus som både relaterar till så här, alkohol, men även så här, häftiga relationer, både vänskap och kärlek. Hur, vi pratade tidigare om att många av låtarna är väldigt gamla, eller embryon till dem. Hur, liksom, hur uppstod Jag säger vad jag vill? Och hur länge sedan?
Den uppstod, den är inte lika gammal. Mm. Den uppstod kanske, jag skulle tro, vi spelade in den december 2018. Och jag tror att den uppstod december 2018. Eller 16. Jag vet bara att det var december av någon anledning. För jag satt hemma själv och skrev den. Jag kommer ihåg att det kändes lite extra deppigt för att det var juletid, minns jag. Men så att den kanske var, ja, men, säg 3-4 år gammal. Mm. Och jag tror att jag hade en akustisk gitarr bara. Och så det var väldigt simpla ackord. Jag försökte nästan göra en löjlig låt. Det finns säkert folk som tycker att jag lyckades väldigt bra också. men jag försökte göra jag brukar inte skriva så punklåtar, men jag försökte tänka liksom, lite som att ett barn skulle skriva punkmusik. Så det här tror jag bara raden med hur är det nu? Ja, men jag står ut och du står ut och någon tar det slut. Det är ju ett väldigt simpelt rim så. Men melodimässigt så var det verkligen just naiv punklåt.
Mm. Det var också en sån här låt som bara hände. Jag tror att vi började, det var vi tre vet jag, som repade, och vi liksom kom dit utan någonting nytt och gick därifrån med den. Och då var den liksom så, den, så som den lät då låter den idag i princip.
Typ, men med några, vi ska ge cred till Putte som spelade trummor med oss förut. För att innan var det liksom, vi ville ha den där stötvis, det, men han liksom fick det, okej, men varannan vända så kör vi liksom mer flow. Och då blev det verkligen så här, perfekt växelverkan på något sätt. Jag blev så glad för oss, otroligt, vi ska repa in, det var så otroligt taktfast. Så jag kände mig som ett barn. Jag tänkte så här, jag blev så glad att det var så här, verkligen. Vem, nästa vän som helst skulle kunna liksom banka med till det. Även barn då. Så att vi, det var något härligt så här, befriande. I så här, fan vad, rakt i bullseye liksom.
Ja, men det blir ju det direkt nästan med det introt med trummorna. Mm. Och som introduktionen till programmet. Att det var så här, de trumslagen så här, valsar nästan in den till hela katalogen på något sätt. Att det är en bra inkörsport till resten. Det är en bra låt att börja med och det är en bra låt att fastna med, tycker jag. Mm. Sen är det bra körande av vad jag antar i Max.
Det stämmer.
Mm. Cool. Men okej, så den har låtit samma egentligen hela tiden. Bortsett från lite annorlunda trummor ibland då. Men annars i stort sett samma.
Ja, precis. Alex kom in där och gjorde mycket liksom kaos på ett bra sätt. Alltså med de här fastpedalerna och grejer. Så att det är väldigt mycket som... Det var ju någon sån här amerikansk blogg som skrev om den. De fattade inte texten. Men nej. Och det var väldigt roligt. De bara, I wish I got the lyrics typ så här. Och att man kunde få se det här live. För så här, the guitars bara are så här, slightly, bara, du vet, off the rail. Så att det är hela tiden på väg att rasa ihop med rundgången och så här tjut. Det är mycket liksom ljudarkitektur, om man ska säga. Som Alex tillförde, tyckte jag. Delvis Anton och Alex hade lite gitarrworkshop där. Som gör att det blir en känsla av att när som helst rasar det samman och bara blir oväsen. Men det håller sig ändå på rätt sida. Mysigt.
Ja, men det passar ju på någonstans egentligen hela låten i, tillsammans med text och i musik. Att det just är så. Att det blir, det är också en låt som, den är farlig att lyssna på om man kör bil. Mm. det är lätt att det ökas fart och så vidare. Att man blir...
jag tror att en sak som vi skalade bort så var, eftersom du var inne på det här med att längden och så var väldigt tacksam, eller vad man säger, för den typen av låt. Så vi hade ju, det är ju någon liten passage mellan verserna och refrängen. Där hade vi typ, den var väl dubbelt så långa för mig. Nu blir det lite nörderi, eller på låg nivå, men att det var någon mollackord där i början som vi plockade bort och bara behöll de två ackorden som det är nu, för att tajta
just
till den.
Just det, ja.
Vilket jag tyckte var, gjorde en ganska stor skillnad.
Verkligen.
Det här har jag inget minne av alls. det är också en låt som den vissa låtar så där har ju alltid som en given plats i setlisten när vi giggar. Den här kan man flytta runt. Det är en perfekt, det är jättebra låt att börja med, men den funkar också att sluta med. Mm. Men den får hoppa in lite vart vi känner för liksom, varje gång vi ska spela. Men den passar lite överallt, vilket är kul. Liksom.
Ja, men det är snyggt. Jag kan tänka mig det. Det där laborella med setlist, det är drömmen då, sitta med det. Jag får nog ett tips om man kan göra någon gång. Men bandet Deportees gjorde en gång att de körde en tävling. Att lyssnarna fick skicka in Spotify-listor med förslag på setlists. Vilket var en ganska rolig tävling som man kände så här, skapade sjukt mycket engagemang. Så att det så här, man märker att folk gillar det där att sitta och laborera med setlist och så här, dramaturgi och sådana saker.
Jag tror än så länge har vi inte så pass många låtar att det blir så mycket att välja på. Men det kommer ju. Nu är det snart ändå, skulle jag säga. Att vi liksom hamnar i en situation där man måste sålla ganska bra ändå inför gig.
Ja, men...
Men det är en bra idé. Det var roligt.
Ja.
Jag tror att vi tycker att det är kul när folk hör av sig. Så det skulle ju vara nästan mest för vår skull.
Ja. Ja, då kör vi istid. Vi går på samma min och desperat. Eller hur tänkte jag, det löser sig, ordnar sig. Det gör det aldrig för mig. En istid, ett taveri, inuti. Det är väl idioti. Det får man ta och finna sig i. Ja. Ja. Detta var ju vårens singel, enligt mig. Och det är ett kanske lite annorlunda sound från tidigare. Hur var idén kring hur låten skulle låta?
Jag vet bara att jag kom in en dag sent i rep, den tidigare replokalen som var den får ju det här att framstå som liksom Globen i, alltså det var en väldigt så här skrubb verkligen. Och då satt man där liksom, spelade Oscar som spelar sax och så, och kommer lite mer från, jag tror att det är ganska relevant, för han kommer lite mer från typ så här soul, funk och sånt där, den bakgrunden. Så han spelar liksom en väldigt en bas som var väldigt anpassad till den typen av musik, med ett liksom mer ett så här mjukt groove, inte så skramligt. Så då bara, vi har suttit och jobbat lite med min grej. Jag tror, det var inte känslan av att så här är den stora hitten, utan de är så här, fan vilket schysst groove typ. Och så bara, men jag tar basen då, så tar jag saxen. Och sen så, och då kanske jag utgick lite från hans, det som jag hade hört honom spela när ni hade repat någon timme innan. Att det var lite mer så här, men slick nästan. Liksom man håller igen lite för att tajta till groovet. Så jag försökte som ansvarig för basen då, bara okej. Okay. Han har lagt blueprinten och jag försöker följa den bara.
Jag tror att vi var ute efter att göra någonting som lät annorlunda liksom, eller det gå ifrån lite den liksom skramliga soulrocken som vi kanske där vi liksom som är hemmaplan på något sätt lite, men jag tror att det var nog väldigt medvetet att gå utanför den ramen lite och göra det här till en lite mer tight slick låt. Jag tror liksom musiken vi lyssnade på liksom inför att vi spelade in den, det var liksom, typ liksom så här, det var ju så här Bo Kasper såna grejer som ja, alltså annars ligger ganska långt ifrån det vi skriver och lyssnar på annars, men vi ville verkligen få till ja, så som den blev, det var så den skulle vara liksom.
Ja, men så här, en grej jag gillar i låten är att det finns ett gitarrsolo i slutet av låten som är jäkligt snyggt i kombination med liksom ett lite crescendo nästan på den. Och det här kanske är en jättedum fråga, men alltså så här, den typen av grejer som solon och så, hur uppkommer det? Är det så här, hur mycket har ni repat det innan? Är det något som har uppkommit i studion eller i replokalen, eller är det när ni står där och tänker så här, det här passar, eller är det ett infall?
Jag tror att vi brukar liksom, när vi skriver låtarna så brukar jag liksom, ja men i den mån vi ska ha med något solo, om det är gitarr eller om det är sax eller piano, så sätter vi av, ja men under den här biten ska det vara liksom ett solo. Och sen så när vi repar det, och jag vet att det är liksom, även när vi giggar det, så brukar jag för egen del liksom, det blir det olika varje gång. Och till slut så av allt det där liksom, så vissa grejer plockar man med sig, andra släpper man efter ett tag. Och till slut så finns det där liksom, det liksom mejslas fram det där till slut. Just för Istid vet jag att jag hade en idé, och sen så inför att vi skulle åka ner till Göteborg och spela in den, så satte jag mig en kväll och verkligen sa okej, nu ska jag ta ut det liksom, så här, exakt så här ska det gå. Sen vet jag att när jag spelade in det så spelade jag ändå annorlunda, men idén fanns där liksom. Men så det som har blivit på även som Istid och även solet på att hålla handen, det är liksom, det har svängt under tiden, men när vi har spelat in det, då har det liksom, det är då det har varit klart.
Och jag tänkte också så här, kanske rent studiotekniskt och så, spelar ni in live tillsammans eller kör ni bara separata delar hela tiden? Kör ni någon gång live? För det känns som att ni är väldigt samspelta.
Ja, man spelar liksom in alltså, grunderna om man säger, alltså trummor, bas, gitarrer, liksom kompgitarrer, kanske piano eller keys också, kör vi tillsammans för att liksom verkligen få ett band i bandet i rummet liksom. Och sen så lägger vi på allt finlir och sång efter det. Och då blir det liksom varje instrument i taget eller liksom separat så. Men jag tror alla låtar vi har spelat och släppt har ju varit där vi kör liksom tillsammans. Jag vet att vi, några låtar har vi liksom haft gitarrer förinspelade som man bara lagt på trummor och liksom. Jag tycker ändå där vi har fått till ett levande sound också.
Det är lite bästa av två världar. Alltså man får den här bandkänslan och sen kan man ändå strössla med godsakerna ovanpå det.
Men det är en superviktig del i vårt sound, att det liksom, det ska vara, man ska fånga oss eller fånga bandet i rummet. Det är där det svänger. Och det vill vi verkligen fånga, och liksom vi har hittat det där ganska svänget oss emellan, och vi känner varandra väldigt bra som musiker nu liksom, det märker när vi spelar live, och det vill vi inte gå miste om i studion.
Nej, men jag tycker verkligen att det hörs, och det, därav att man ändå vill, om man får chansen att ställa frågan egentligen, att det finns. Men när låten, alltså Istid, då är den kanske en indikation på hur ni vill låta mer, eller är det mer så här bara för att visa att man har en bredare repertoar?
Vad säger du där?
Jag vet inte riktigt. Det är, för min del är det väl kanske inte inget som jag har haft liksom för avsikt att det ska låta så här, men jag tycker att det, jag gillar det liksom. Men det är väl inte riktigt det. Vi kommer släppa en ny låt senare i sommar som inte påminner om den på det, skulle jag ändå säga. Men så, som jag själv, efter den spelade vi också in i Göteborg, jag föredrog ju den här andra låten. Så nu blir man väl lite så här, man börjar fundera på också, för att det har gått, för vår del kan man säga, det har gått väldigt bra för den här låten. Och det jag vet inte hur ni andra ser på den saken.
Jag tycker att, ja men det är kul med bredden, helt enkelt. Alltså så här, alltså jag tycker så här, är det en bra låt, let's do it. Okej, den här låten behövde den här kostymen, om man säger så. Ja, men då får det bli så. Men som Dara säger, jag har också tänkt om banan, så här, fan, den här gick så jäkla bra. Beror det på att vi har så här större räckvidd? Dels det säkert, men också så här, okej, okay, är det här spåret man ska köra på? Men jag tror det är omöjligt att tänka så här, nu får vi försöka göra en till låt som Istid, det kommer ju inte gå. Alltså, då kommer vi falla på sitt eget grepp. Så jag tycker mer att det är kul att visa att man har mycket stänga på sin lyra och att kunna följa det. Så här, men det här vore kul om det var lite mer slick så här. Och det förde tankarna snarare till Steely Dan än The Jam liksom. All right, men let's do it. Alltså att man är mer öppen för så här olika vägar.
Mm. Ja, ja, men vi hoppar kanske tillbaka lite i kronologin med All kärlek kommer med ett pris. Man brinner fort, blir kall som. Vi pratade ju, nämnde snack vilken låt som Jag säger vad jag vill hade blivit, eller vilken låt som var tvåa på min mest spelade, som var en låt som kom från en eftertext. Och jag tycker att All kärlek kommer med pris har en otrolig eftertextmöjlighet.
Ja, du menar att det ska ligga på eftertextmålfilen?
Ja, alltså det är en låt som har, den har en enorm känsla av att kunna vara över eftertexter, som jag tycker är, det är härligt. Och det, jag tycker att det är mycket som ligger i texten i det. Att det gör att den får den kvaliteten. Självklart i kombination med musiken. Och jag menar, för mig, det är jättemycket beröm. Även om det kommer sist i en film, så är det, jag menar, det är ju, det är kanske de låtarna man kommer ihåg för evigt. Men jag vill återigen lyfta fram några rader här. Att, så här, jag hade väntat länge på något stort, men när du fann mig så åt du upp mig så fort. Om jag vet att vad jag vet nu, för jag vet att kärlek kommer med ett pris. Och sällan har vi relationer beskrivit på ett så fint sätt enligt mig. Och när ni skriver texterna, utgår ni liksom från en mening eller kanske ett ord? Eller vad kommer egentligen först för er? Är det att ni hittar liksom en mening som är så här, ja, det här var snyggt? Eller vad blir det?
Ja, men det kan absolut vara så att det är någon mening. Just i det där fallet så tror jag att det var, för oftast när jag skriver texter, försöker skriva texter, så har jag en melodi. Jag får fram en melodi genom att ta en befintlig text. Jag tar brukar oftast bli någonting med Stone Roses, så det blir någon engelsk text till ackorden jag har hittat på. Och så får jag fram en melodi, för jag försöker sjunga den texten till de ackorden. Och det tror jag säkert också påverkar lite, för det blir, alltså fraseringen på svenska och engelska blir lite, är lite annorlunda. Så att det blir ofta att hitta någonting som bara låter trovärdigt. Ibland blir det också att ta något ord som kanske börjar på samma bokstav som det har snott, så att säga. Men just i det där fallet för att vara, ja, där var det någon Springsteen-text som vi hade först. Det kanske till och med melodin är lite för lik. Så det, ja, det låter vi ju osagt.
Nej, men det var också det. Förlåt, nu avbryter jag. Det var så roligt, för jag kom in och det är så här. Alltså, det här är lite, eftersom det Patreon ska lyssna på det här, så det kan vi avslöja, då var det liksom där, vet, anslaget sen. Jag hade väntat länge på något stort. Two hearts are better than one. Liksom där.
Ja, exakt.
Jobba lite i den lådan. Och det var ju kanon. Då blev jag givetvis exalterad. Men sen är det ändå så här perfekt. Jag tycker det är som är briljant. Det är så nära. Men ändå på rätt sida gränsen. Så att man köper ändå.
Ja, alltså trots att jag sitter i Fredriks stol så är min Springsteen-kunskap begränsad. Så att för mig är det verkligen så här, det är ingenting som man, är, så här, nej, som man reagerar på. Jag tycker bara att ni ska ta åt er att det är en briljant låt.
Ja, men tack.
Och jag tycker att det är en låt där alla delar av hela bandet gifter sig väldigt, väldigt vackert. Piano, blås och liksom klassiska element i gitarr och bas och trummor. Och då tänker jag mer så här, övergripande om bandet, var det alltid självklart att ni skulle ha de delar som ni har i bandet? Eller var det något som uppkom under åren? Alltså man träffar folk eller så?
Nej, men vi började ju som en så här klassisk gitarr-gitarr-bas-trummer uppsättning. Vi hade piano i och för sig med från början också. Men liksom pianoelementet kom fram, det tog ett år, så då började liksom pianot få hitta sin plats liksom i bandet. Saxen som är ändå något som jag tycker gör att vi sticker ut liksom, och vi också får höra från väldigt många liksom så här, shit vad roligt att ni har en saxofon, eller vad bra det blir med saxofonen. Det var ju en ren slump att det kom med. Det är klart att så här, man kanske, vi har liksom, kanske framförallt du Max med Springsteen liksom, fåran som du är, liksom, man när en dröm om att få spela liksom, i ett band liksom, med stort med många instrument och liksom, där saxen gärna får ta en tydlig roll. Men det visade, det kom ju sig av att vi skulle spela på en födelsedagsfest. Kompisar till dig där. Och då så hörde vi, fick vi höra från någon sådär, ja men det finns en kille här, han heter Oscar, han lirar sax, han skulle gärna vilja vara med, eller om det var till och med så att de skulle hålla i festen, tyckte att han borde spela mer liksom, på den här festen. Och så tänkte
det är vi, som en one time grej då, först.
Precis, så att det skulle, bara skulle vara med där liksom. Vi träffades, sen var han fast. Och vi var fast. Och kände liksom, det här är ju helt rätt. Liksom. Det var liksom en och löken på laxen lite som
verkligen
som hände där.
Det, för jag tänker så här, till exempel, om man inte faller på plats, så här, jag tänkte bara säga okej, okay, jag får ta basen, Anton är så jävla skillad på gitarr, någon ska göra det också, så där liksom, okej, okay, då är de rollerna fasta, och liksom trummis hade vi ju, och sen så här, okej, okay, hur ska vi ta det här i den riktning vi vill liksom, och om vi säger så här, att det är ju det som räddar ifrån, tänker jag, alltså verkligen som Anton säger, det får det sticka ut att indie-lådan är full liksom. Där finns det mycket skramliga gitarrer. Så kommer man in med lite liksom, Oscar som jag sa kom från den andra bakgrunden och så. Och han har ett väldigt bredd i så här. Han ska kunna spela liksom. Det finns ingenting vi kan kasta på honom som man inte kan hantera. Och det gäller ju alla i bandet i och för sig. Men det gör ju att man får så otroligt mycket större palett att måla med. Och det blir så här. Oj, nu är vi där. Nu har vi faktiskt en sax. Någon som kan vet, få det här. Det där riktiga jävla rivet som man ofta tänkt så här, tänk om vi hade en sax. Jag har många gånger man suttit, även om man suttit ensam, bara, här skulle saxsolot liksom. Och nu är det verklighet, så det är så jävla coolt tycker jag.
Saxen har ju den effekten att när man liksom man liksom dynamiskt i bandet ligger på max, man tänker att här, vi kan inte ta det en nivå till härifrån där vi är nu. Jo, vänta bara på saxen. Ja. Och så lyfter man det.
Liksom, ja, men det är helt sant. Alltså i just att Kjell kommer med pris, alltså det är ju i liksom upptakten till refrängen. Refrängen. Jag menar att det är ju med saxen där som det eleveras varje gång man hör det under låtens gång. Så att det är helt sant. Det är
lite Ebba Grön tänker jag på där.
Ja.
I alla fall vissa av deras låtar.
Ja. Typ Flyktsol.
Ja, men exakt. Men så, alltså, att Oscar kom in med saxen var ju dels för låten så väldigt bra, men för oss väldigt kul. Överlag liksom, och att han blev en fast punkt kändes liksom väldigt självklart, även om det kanske inte var tanken från början. Men just med det här låten så tycker jag också att, för det var liksom också en idé som jag hade först på akustisk gitarr, och sen så presenterade jag den liksom för de andra, och sen så var det Anton som kom med det här gitarriffet då, som ligger i början och lite här och där egentligen, som också är en sån grej som jag tycker eleverar det verkligen. För det var inte så att jag hade något riff på gång eller sådär, utan det var från ingenstans. Och jag tycker att han dels gjorde det väldigt bra och även är väldigt bra på att nu kommer vi in på det här med planeringen återigen, men när det gäller typ i verserna till exempel, att det där riffet är väldigt mäktigt så, och sen så drar det liksom, det blir mycket, mycket mer luft i verserna och det är lite utslag på gitarren och sen är det lite pickande här och där, och jag tycker att det var så här, det gifter sig väldigt bra.
När du bryter ner dem till låten till olika delar, så inser jag att den här låten är full av stölder. Inte bara Springsteen.
Nej. Vad är det mer? Jag kan rada upp en liten lista, gillar vi det här programmet.
Nej, men jag kommer ihåg det där introt som också spelas i refrängen. Jag vet att jag satt och lyssnade på mästertjuven själv, Håkan Hellström. Och du kan gå din egen väg.
Ja, just det.
Jag ville ha ett intro som var så här, jag vill ha det lite det där, fast det ska vara rivigare. Därifrån kom det. Det finns även en del textrader som jag har skrivit, inte du där, som är snodda rakt av från Jocke Berg.
Kent-sången, inte Jocke Lundell tidigare Berg.
Nej, precis. Nej, snart kommer regnet som en våg sköljer bort allt. Det är ju något från Vapen och ammunition.
Fan, det är så bra. Vår grej är så bra så jag glömmer det.
Någon viss låt kanske till och med.
Men snart kommer regn som en våg sköljer bort allt som inte är...
Det
är
de andra,
dan, 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 är det franska FF, va?
Ja, så heter den.
Vilåkarlåt också.
Ja, visst, verkligen.
Ja, men precis. Jo, det är sant. Den där lilla bryggan är Anton som har gjort snott. Eller snott. Och är det bäcknaluren som går av?
Nej, det här är ingen bäcknalur.
Nej, men... Och den är, jag får med att den biten är ganska lik också, om vi nu ändå ska vara helt transparenta, så den är ganska lik den här Jackie med Ratata. Är det inte det?
Det handlar nog mest om hur du sjunger den, skulle jag tro. Ja, lite samma.
Men den har också så här ratta, är det liksom? Nu rattat dem.
Jag menar precis, jag menar inte Ratata så.
Nej, men menar du själva riffet eller här? Nej, men det är så här den. Det där piano grejen.
Det låter som bandnamnet uttalas.
Exakt.
Onomatopoet.
Precis.
Nej, men jag vet inte fan.
The Las och så vidare. Nej, jag vet inte vad, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag har hoppats att någon skulle plocka upp den här bollen och styra mig rätt. Jag vet att
de
det var
seglade iväg.
Ja, vi släpper det. Mm. Det var kanske inte stulet då.
Ja, det.
Jag tror det var som
att det enda unika med den här låten.
Det var en omedveten stöld.
Nej, nu tycker jag ni det var det.
Nej, jag tycker det kan nog, alltså alla de här grejerna är ju...
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vi är sponsrade av Mindler.
Jessica, det måste jag.
Lövengrip. Alicia.
Jag.
Vad vet du om Mindler?
Ingenting, berätta, snälla.
Nej, men det här vet du faktiskt. Det kan jag tänka mig att du ändå vet lite.
Vi kanske skulle ha Flam här som är queen av möten, men,
men hur,
jag kan anta att man får boka möten online, vilket är perfekt för mig som hatar att gå till psykologer IRL.
Ja, där kom det, psykologer. Jag trodde du vinner på helt vanliga möten. Men det här är specialmöten, psykologmöten online.
Det vill säga, det är skönt ändå. Ni håller ju på med, ja, med mobilen ändå.
Ja.
Det är där ni är. Mm. Det är där kidsen är.
Nu kan du få hjälp av mobilen.
Ja.
Kan man få mer än en psykolog?
Förlåt?
Kan man få mer än en psykolog?
Mer?
Alltså, vill du ha två psykologer?
En pappi eller?
Det finns ju typ 200 psykologer. Så du kan ju välja mellan massa olika psykologer.
De har typ över 250. Det är Sveriges absolut största.
Det sitter inte bara en psykolog där.
Nej.
Och jag vet inte hur det funkar. Om du verkligen vill ha flera psykologer så kanske du kan fråga om det.
Du har ett helt team, ja. Men man får också byta om man känner det här. Vi vibar inte riktigt. Det var inte riktigt vibe. Ja,
det är skönt. Och då behöver man inte säga det i verkligheten. Nej, för det är ju det jobbiga,
ja,
när man måste fejsa någon.
Precis, till sin psykolog. Här kan man bara skicka ett meddelande i appen så här. Det flög inte riktigt med Kerstin, för jag testa Lena.
Ja, eller Rolf liksom.
Ja, Rolf.
Och då slipper man den ångesten.
Ja.
Eller hur, och det är ska jag säga detta nu. Det kostar precis som ett vanligt vårdbesök. Så det är inga extra kostnader, bara för att det är otroligt mycket smidigare. Och det är typ, det är inga köer. Alltså man får ju verkligen hjälp direkt. Om det är något vi har lärt oss om Sverige så är det att vi har bra vård, men det är långa köer.
Vårdköer.
Vårdköerna, nej men de är så långa. Men här är det faktiskt noll. Alltså man får typ svar. Alltså det är så här, nästa tid, 15 minuter. Alltså det är detta.
Det är otroligt.
De är som på jour hela tiden. För att lyfta den mentala, psykiska ohälsan i Sverige. Och jag tycker ju att...
Det är inga bilköer till psykologen heller.
Exakt. Det är miljösmart. Man behöver inte resa.
Nej,
alltså det är klimatsmart, veganskt. Ja. Och det kostar som är vanligt. Och jag kan säga också att det är från alla 18 år och uppåt. Det är vuxen psykologi.
Yeah.
Och jag tycker inte man ska inte skjuta på det här om man känner att, att någonting gnager. För man kan också fråga Mindler. Har jag tillräckligt med problem för att få hjälp? Då kan de säga... Ja eller nej, för de har ju koll på de här bitarna. Så gå inte och självdiagnostisera och tänk, lider jag tillräckligt mycket? Lider du? Ladda ner Mindler-appen, sök vård, be om hjälp och så hjälper de dig.
Exakt. Och säger de nej, då lider du inte. Och då behöver du inte hjälp.
Precis.
Riktigt så enkelt kanske inte är. Men något åt det hållet.
Jag kan tänka mig att det är åt det hållet.
Något åt det hållet. Vi säger stort tack till Mindler.
Verkligen, stort, stort tack. Och tack för allt ni gör för vårt land.
Tack, Mindler.
Tack för hjälpen.
Tack.
Vårt land. Vi är sponsrade av Sini. Älskade vänner, Alicia, vet du vad Sini är?
Nej, snälla berätta.
Nej, men Amanda, det är alltså en revolutionerande produkt på riktigt. Alltså om man tänker vad som är framtiden, då tänker jag på rena ytor och ett bra klimat.
Så jag tänker framförallt på klimatet.
Ja. Och det här
är lite den generationen.
Mm-hmm.
Det här är den första städprodukten som på riktigt tar klimatet på allvar. Mm. Och det är så otroligt smart och enkelt. Istället för att bära hem tonvis med vatten från matbutiken. Som du har gjort, vi har alla gjort det.
Och tonvis med plast. Eller?
Ja, tonvis
och man
med plast.
Har inte gått till återvinningen med plasten sen.
Nej men Hanna, det är så jobbigt. Här har vi den otroligt briljanta lösningen som är brustablett. Vet du hur mycket den här brustabletten väger?
Nej,
vi är nere på grammen. Vi är nere på grammen. Och med Sini får man en plastflaska och så får man en tablett som är färgkodad. Kök är gult, lila för allround och så vidare.
Och sen
så fyller man bara på med vatten. Och låter det stå dra lite.
Kallt eller varmt vatten?
Båda funkar. Jag tror att den löser upp sig lite snabbare i varmt vatten. Så som
det går att diskutera. Men jag använder alltid kallt vatten. Har inte haft några problem med det heller.
Nej,
så har man inte tillgång till varmt vatten, vilket man kanske inte har i hela Sverige, så kan man ju även ha kallt vatten.
Ja, och det här är verkligen framtiden. Jag kan verkligen inte se ett liv framför mig utan Sini. Nej, men alltså, varför skulle jag gå tillbaka? Varför skulle jag gå tillbaka? Den här flaskan kommer jag ha tills jag dör.
Ja, och det är inte bara det. De är liksom olika pH-värden, de här olika tabletterna.
Mm. Så
den gula köksrengöringen, den har ett pH-värde som, jag kommer inte ihåg om det var, jag kan inte det där riktigt. Men jag vet att det pH-värdet är anpassat för att lösa upp fett.
Mm.
Så har man fett på sin spis, så tar man den gula flaskan, sprayar och det bara... Pff, man torkar bort det liksom, det är helt...
Ja, men alltså, det är väldigt enkelt, det är verkligen inte, alltså, vi behöver inte krångla till det. Det är bara en otroligt smart och klimatsmart lösning på någonting som vi alla håller på med.
Städa. Det kommer vara det första jag köper när jag flyttar hemifrån.
Ja, men du ser.
Du ska precis flytta hemifrån.
Mm-hmm.
Ja, alltså, du får ett startkit, vi har på vinden.
Tack, bästa Fredrik.
En sak man kanske inte vet om Sini, det är att det är helt veganskt också.
Veganskt?
Ja!
Det är grymt.
Då kan du checka upp dem här.
Jag vet inte om man ska ta dem liksom i... i vattenglaset i munnen. Nej. Men de är veganska och de är försedda med svanenmärkt och EU:s miljömärkning Ecolabel. Den får man inte hur som helst.
För en grön framtid.
Ja, och tillverkningen sker i deras egna koldioxidneutrala fabrik i Kukkemäki, norr om Åbo.
Ja.
Hur bra?
Hur bra som helst.
Och de här ingredienserna är då biologiskt nedbrytbara, vilket är
jätteskönt.
Väldigt bra för saker som inte...
Inte som det här kärnvapenavfallet som vi har nu, som ska lägga i typ hundratusentals år innan det löst upp, som man gräver ner. Det här är något annat.
Nej,
jag vill ändå vara tydlig med att det här är något helt, helt annat.
Ja, det får man säga. De här finns att köpa i de allra flesta matbutiker, ska sägas.
De allra flesta.
Det är jättebra.
Och det är så enkelt.
Tack, Sini.
Tack.
Tack.
Alltså, det kan man ju stå för. Rattata, kanon, Jocke Berg, kanon får man verkligen säga, flyktsoda kanon, Two Hearts kanon. Så att jag menar, det är ju en härlig mix, en cocktail.
Ja, det får man verkligen säga. Men nu tycker jag att vi lyssnar lite på Fåfängan. Du lever ditt liv, älskling. Jag borde kanske leva med. Stila som pojkar, det är väl pappas fel, eller? Nej, det är inte pappas fel. Han är inte någon farsan heller. Och den här stunden är redan försvunnen. Fredrik Wikingsson, han beskrev efter att han hade sett Bob Dylan ensam att kanske det starkaste var när Bob Dylan spelade munspel. Och han beskriver det så här som att det är... Alltså det var helt oförklarligt för honom. Han bara, jag fattar inte varför det var starkt. Han sjöng ingenting, han bara spelade munspel. Och för mig är det en samma typ av känsla i Fåfängan. Och det är liksom i den här stegringen som är så här, vet du, vet du, vet du, vet du. Mm. Och det är väldigt konstigt, den känslan som han beskriver. För att man känner, det är bara någonting som man blir väldigt rörd av. Och som är väldigt, väldigt vackert. Och kanske så här lite relaterat till vad vi pratade om tidigare här, om att blottlägga känslor och så. Det känns som att den här låten möjligtvis skulle kunna vara lite så, kanske vad det gäller text, men även kanske din sånginsats där, att det är liksom lite annorlunda mot vad det brukar vara. Och då, hur var det under den inspelningen? Kändes det jobbigt eller var det lätt att göra den låten?
Vissa partier gick enklare, kan man väl säga. Och sen var det vissa, jag tror någon vers där väl liksom att jag fick ta om ganska många gånger för att det var lite fraseringar och så som blev lite lidande av olika skäl. Så. Men sen just det där crescendot, eller vad man ska säga, det var en grej som kom till ganska sent ändå, låtens livscykel, om man får säga så. För låten är, den är ungefär 10 år gammal, låtidén. Och jag hade lyssnat, vet jag, på Pete, nu är jag osäker om det ska vara Doherty eller Doherty, men ni fattar vem jag menar. Ja. Hans soloplatta, vad det nu heter, Grace Wastelands eller sånt där. Alltså det var en låt där som jag var liksom lite inspirerad av. Som jag inte minns vad den heter. Men alltså den idén låg väldigt länge. Och sen så kände vi väl när vi hade repat en massa gånger så la vi till något sådär inför någon spelning. Att ja, men det vore kanske snyggt att ha. Det känns också som en väldigt Håkan-grej att ha någon sån där skrik-grej på slutet.
Ja, det är ju lite så här, nu kan du få mig så lätt känsla i det. Men jag tycker ändå att det här görs lite snyggare, för att det känns som att Håkan Hesseman har gjort det lite till ett maner nu att ha det. Men det är en bra inspiration. Tycker jag. Det är snyggt med den typen av låtar där det börjar kanske lugnare och sen går uppåt. Jag kan tänka mig att det funkar live också.
Ja, det jag skulle säga. Den är ju 7 minuter på skiva då, så att säga. Eller, ja. Och jag tycker ändå att alltså, Crescendo är grymt. Att det blev så bra på inspelning också nu. Alltså det är så här schysst för att på de här, när det liksom går över från så hade något till med då blir det ju så här Van Morrison healingen eller vad man ska säga. Alltså att det är verkligen bara feeling rakt av. Och att det liksom lyckas få till det. För det är en sån här grej också man tänker så här, här är mycket känsla så här, och det kan vara svårt att försöka frammana på beställning så. Men det tycker jag blev så jävla bra. Så gjorde vi, spelade in att vi stod alla runt micken och köra, men eller en kör som ligger i bakgrunden bara. Den hörs inte så tydligt, men det blir väldigt mäktigt. Men jag tänker, och trots det så live kan det ju bli ännu mer. För då är det verkligen så här, då bara axar det. Och så vet man inte riktigt vart det tar vägen. Det tycker jag är kul att spela den.
Precis. Ja, men vi hade, jag tror vi hade dessutom alla delar. Vi spelade in den EP:n från botten upp till toppen och ner under 2 dagar. Och så hade vi gjort lite grunder, tror jag, första dagen. Och vi hade alla delar utom den här lalala-grejen på slutet, kören som Max pratade om. De kom till egentligen mellan de 2 dagarna. Så men ska vi inte testa att lägga på det här? Och jag, det tyckte jag också var en sån här grej. Ja, vad skönt att vi fick den på plats. Det känns som det kanske inte behövdes, men det tillförde någonting.
Men också cred till alla inblandade på något sätt. För att det är så här, ja men kan vi ställa så här, bara sjunga lite och så bara får man ta den stämma man känner. Och så bara faller det på plats. Alltså utan, alltså det sker i stund. Och det är också här, fan vilken otrolig musikalitet i gruppen som är. Man kan fascineras över även idag. Så här, shit, när man tar ett steg tillbaka liksom.
Och så väldigt fint pianospel av Hampus Kjellmo. Mm. Som inte spelar med oss längre. Men alltså det är ju på flera låtar han har varit med. Men just där tycker jag verkligen att han verkligen kommer till sin rätt. Han är otroligt duktig.
Verkligen.
Sen är väl det här lite en låt som fångar oss tre, kan jag tycka. För det är lite så här att låtarna som man spelar dem om och om igen och sådär. Och jag tycker att med tiden så får man lite distans till dem och kanske inte blir så berörd av liksom låtarna i sig. Så. Mer att man kan bli berörd av liksom en känsla man får i stunden när man spelar den inför en publik och sådär. Men den här låten är ju tycker jag fortfarande en som träffar en liksom i hjärtat fortfarande när vi spelar den. Och det tog kanske 1 eller 2 år kanske till och med från att vi hade startat det här, eller från att jag hade hoppat med Max och Dara. När liksom, från början var det så fokuserat på att vi skulle spela och skriva musik ihop. Vi liksom pratade kanske inte alltid om så mycket annat. Liksom. Men den här låten berör ju liksom relationen, eller kanske avsaknaden av relation till sin pappa. Han är delvis om. Och, och det tog kanske 1-2 år innan det gick upp för att vi alla tre liksom har, det finns ganska mycket i den fåran hos oss alla. På olika sätt liksom. Så har vi haft komplicerade relationer eller avsaknade relationer med liksom våra respektive pappor, vilket jag tycker att den här låten träffar liksom, den träffar som sagt hjärtat liksom varje gång vi spelar den, tycker jag, och den på något sätt också för oss tre samman, kan jag känna liksom, när jag lyssnar på den spelar, för jag tänker mycket på er två.
Ja, fint. Ja, men jag håller med.
Ja, det var fint.
Alltså, jag håller med. Den andra versen där, det kanske är, om man liksom kan klippa ut en bit, kanske det personligen det som jag tycker är det bästa jag har gjort, med de raderna också, med just på det ämnet då, liksom, ja. Faderskap och så avsaknad av och så vidare. Det är otroligt verkligen. Så det kan man lyssna på så man sitter ju på bussen och kollar så bara. Det är otroligt. Alltså det är så här, jag vet inte, det är så här man inte kan ta på. Ibland nås de. Och det kanske är antingen en låt eller en stund i låt, men den liksom partiet tycker jag är så otroligt. Så det kan man fortfarande, jag håller med om det, man kan fortfarande, även om man suttit liksom i svettiga kontrollrum och lyssnat om och om igen på olika tagningar, så kan det fortfarande träffa. Och det är ju fantastiskt.
Ja, det är väl någonstans kanske ett otroligt facit på en låt då. Att det är för er som har hört den så många gånger, att det fortfarande kan bli så. Och det egentligen, om man får säga så, bygger väl upp min poäng mer, att den är väldigt, väldigt bra. Och att kanske det här oförklarligt starka, att det kan relatera, att det blir egentligen för de olika personer som hör den, att man hittar någonting liksom. Du, Anton, du hittar er connection mellan er tre, jag kanske ser någonting annat i den som man gillar. Jag tror att det blir så för olika människor som hör den och att det kanske gör att den blir extra stark.
Det är ju lite av en, den är ju lite av en slow burner också sådär, att den har inte nått ut så brett, men det kan man samtidigt, jag kan förstå det liksom i liksom när Spotify liksom är kanske källan där folk lyssnar på mest musik, det är liksom listor, det är en låt i taget kanske som får uppmärksamhet så där, och liksom en 7 minuters låt är lite klurigare liksom att få ut. Jag kan samtidigt tycka att det är någonting fint med att det är en ganska liten skara fortfarande som har hört den och att den får växa långsamt. För jag tror ändå att den där, av det vi har släppt nu, så tror och hoppas jag att den där kommer att överleva oss.
Ja, men det har hänt på gigs här. Folk, vad heter den där om pappa? Så här. Jag bara, vad om pappa? Ah, Fåfäng. Ah, den är så jävla bra. Så här, att det verkligen så att när den väl träffar... Då träffar den.
Ja, men det är fint. Det, nej, men apropå det du sa, Anton, om det här att det är slow burner. Liksom. Det, jag kände så när Istid började liksom sticka iväg i våras. Att den själv som lyssnar, man sitter där och bara, ja, ni ska bara höra Fåfängan. Det är en riktig dänga. Istid, jo. Det är, visst, vårens låt, men Fåfängan. Ja, jajamän.
Ja, men att det blir, medgångssupportrar. Eller?
Ja, men man blir ganska beskyddande av låtar som man har nära hjärtat. Att man tycker att det är så här, glöm inte bort den här låten nu.
Ja, det är fint att höra. Det är jättekul här. Det är bra att du har... Vår rygg, liksom. Våra ryggar.
Ja, men man får vakta det man tycker om.
Ja,
men
det.
Och då kan vi då avsluta med att hålla handen eller dö. Det här är ju låten som jag varje gång jag går hemifrån från en utekväll lyssnar på. Oavsett sinnesstämning så kommer den här att spelas på förmodligen alldeles för hög volym för vad mina öron borde, ja, vad de kanske tycker att det ska vara. Så frågan är, hur känns det att ha skrivit en av världens bästa låtar?
Det känns bra alltså. Det framförallt känns bra att jag håller med. Alltså förstår du, när du säger så här, i vanliga fall kan man ja, men den är bra, men nu var det lite överord. Men det tycker jag inte. Här är det faktiskt så här, ja, den är fantastisk. Det är, jag är bara så jävla glad att den, att vi fick ner den. Fick in den så bra som jag ändå fick. Att den är ute. Och givetvis så kul såklart att den har åtnjutit en viss popularitet såklart. Men också att bara så här, ja, men det är som jag brukar fråga folk så här, om du har gjort, du vet, så här, när vi har pratat med folk, har gått snack, musik, men jag brukar alltid fråga, är det någonting du gjort som du är så stolt? Och bara, nej, om jag lägger ner imorgon så har jag ändå gjort den här. Jag känner som med Håll handen, ingen snack. Att det verkligen är att om man någon anledning skulle behöva lägga ner musicerandet imorgon, så är det så här, ja, men den här kan man alltid peka på och kommer alltid vara stolt över.
Ja, alltså med risk för att hitlåtens historiefiera det här avsnittet, men... Egentligen så här, hur började arbetet med den här låten? Nu ska vi gå beginning här.
Ja, absolut.
Ge mig minsta embryo här.
Ja, ja, ja. Så gärna. Alltså. Ja. Den är också ganska gammal. Den är från, jag ska tippa på 2010, någonstans 2010-2011. Och det var också att jag hade akustisk gitarr på mitt rum. Och satt och försökte, men jag kom på några ackord. Jag tyckte så här, oj shit, ett moll 7 ackord. Det var så här, nu är jag uppe bland de stora killarna. Nu är det riktigt hög nivå, tänkte jag. Sen så kunde jag inte ta ackordet riktigt kanske. Men och så då, där var också att jag tog en text, en befintlig text. Och om vi nu ska köra hitlåtens historia så tänker jag gå all in. Så att den tror jag började egentligen med versen var liksom jag är ute nästan varje kväll. Det var, tror jag, så här: I can feel the earth begin to move. Na-na-na, Storm Roses.
He bangs the drums.
Ja, exakt. I need to hit the groove. Så den låten har jag gjort med många gånger. Och sen så jag och Max spelade den liksom till och från under några år. Och sen så fanns väl alla delarna egentligen. Men sen lyfte vi upp den med när vi började repa som ett band. Jag fastnade lite nu för jag ångrar mig väldigt mycket att jag satt och sjöng här precis. Men
ja, fan.
Vi kan säga så här. Det är mer rimligt att du sjunger än att jag försökte mig sjunga på tidigare. Så att,
nej, det tycker jag. Ja, du förstår för dig. Men, sen det var en sån grej, exempel när Oscar, alltså saxofon, Oscar Flygare, när han kom in och så spelade vi den första gången med honom. Han hade inte hört den eller någonting. Och så han gör sin grej och spelar med direkt. Då kände jag verkligen så här, oj shit. Då började jag faktiskt nästan grina. För att jag tyckte det var så sjukt bra det han gjorde. Och för mig var det liksom, då var det kanske 8 år jag hade haft den här låten. Och själv tyckte att det här ändå har någonting. Så att det var väldigt viktigt. Sen så, jag tycker liksom att när Putte kom in med trumintrot, tycker jag också är liksom helt perfekt. Och sen, alltså gitarrsolo tycker jag, det är jag tycker, nu är jag ju lite färdig frågan, men det
är vi alla.
Gitarrsolot har jag inte haft någonting överhuvudtaget med att göra. Och jag tycker det är ett av de bästa gitarrsolorna som man har gjort.
Alltså, jag håller verkligen med.
Ja, det är så sinnessjukt mycket gåshud vid det. Alltså oavsett när man lyssnar på låten. Ja. Alltså det skulle vara om vi drar igång den igen här eller när jag går härifrån och man lyssnar på den. Så det är alltid. Det är verkligen så här gåshudfaktor through the fucking roof. Ja.
Men jag tycker också just att jag gillar att så på Istid till exempel, solot som vi pratade lite om, det var ju dubbelt så långt från början. Så tror jag att vi liksom, eller du i alla fall själv kanske kände att så här, vi kanske ska ta en lite mindre portion. Men det här är ju ett långt jävla solo och jag tycker att det är helt rätt också.
Ja, och så hur du möter saxen där, det är liksom vända två, oj. Ja, det är faktiskt. Man blir sugen. Jag blir själv sugen. Nu vill jag höra det igen. Alltså, och det är otroligt att man kan känna sig.
Ja, du kan få säga någonting själv. Ja. Jag var rädd för att det skulle bli kanske ödmjukt eller så. Så jag ville först få ur mig det där.
Ja. Nej, men jag vet att inspirationen, alltså en av mina största liksom, gitarrist, liksom, den gitarristen som jag tror faktiskt som jag tar mest ifrån, eller inspireras mest av och vill att det ska låta som är faktiskt Bruce Springsteen. Han är faktiskt en otroligt bra gitarrist, liksom, utöver att han är en fantastisk låtskrivare, liksom, och frontman, sångare, men han jag gick all in för att det skulle låta Born to Run, om det där solot, och liksom få den skrikiga, det är en telecaster som jag liksom vet att när vi på tagningarna försökte liksom nästan knäcka halsen på den för att man skulle få ut liksom maximal känsla liksom, och ös. Det är inte ett särskilt tekniskt solo, men det ska det inte vara heller, utan det ska vara liksom ren liksom eufori, och liksom gitarren ska liksom nästan bara kräkas ut ur sig ljud. och spela lite på melodier som finns i delar av andra delar av låten liksom och sådär. Det är också, det är väl ett av de roligaste zonerna att spela, det, för det funkar väldigt bra live just med den här, liksom den här skjutsen som det blir. Så, men det är, jag tycker själv också att det är ett jättebra solo. Jag är väldigt nöjd med det, för det kommer till sin rätt där.
Jag tycker att det är, när jag började liksom lära mig att spela gitarr och så var ju min plan var att jag gjorde mycket låtar som jag kanske inte kunde spela egentligen, så utan satt, knappat in vissa grejer på datorn och fick höra hur det skulle kunna låta. Och det här var gymnasieperioden, så då var det mycket att jag tänkte så här, fan, den här låten, tänk om just Anton som kunde spela på den, för som jag känner igen från musiken. Vi har ju redan fastslagit att jag och Max tittade på Anton och drömde lite, och Anton tittade på Max och drömde lite. Men jag fick nöja mig kanske med att vara en drömmare själv. Så här. inte finnas i någon annans drömmar, men så kan det vara. Nej, men det är häftigt för mig så här, att känna, fan, det var exakt det här jag drömde om. Att någon som är så sjukt mycket bättre än vad jag är på spelgitarr kan ta det här. Och just i det fallet att det inte bara var någon, utan det var verkligen Anton som jag hade som min så här. Det här hade varit jävligt kul om jag kunde liksom jobba med honom. Så att för mig det är skitstort. Och det tänker jag liksom alltid på när jag lyssnar på den. Vilket jag gör då och då.
Mm, ja, men det gör vi.
Får erkänna.
Vi pratade också tidigare om hur sån här solen och sånt kommer till. Kan man också bara lägga till att det här var sånt där som det, från början så hade, fanns liksom 100 varianter av det här solot. Det som sen som kom att bli det slutliga var det solot som jag spelade på vårt första gig på PSB. Det finns också inspelat. Det finns på YouTube tror jag. Men det blev liksom lite i stunden. Det blev som det blev där. Men det var där det träffade rätt där och då. Och sen dess har det liksom så spelat det på samma sätt.
Tror det.
Ja, apropå live. Är det här största låten live för er? Är det den, alltså den som ger störst gensvar egentligen?
Ja,
men vi har ju OO-delen där som också kom till någonstans i replikon. Jag kommer inte ihåg hur det var exakt.
Det var nog du som...
Det kan ha varit, ja. Jag tänkte ju på Bruce också, precis. Ja. Naturligtvis, som ofta gör. Men inte så ofta man kan tro, men det händer. men då var det så här, fan, det behövs någon grej så här som... Va, nu är det nästan perfekt. Det behövs någon liten del som så här lyfter det till... För det här såg man var... Den här låten ska ha stora arenor på något sätt. Alltså det känner man direkt så här. Refrängen och allt i gitarrsolot. Det här hör hemma bland tiotusentals. Och hur låter något som ska sjungas av tiotusentals? Ja, då ska det gärna vara ingen text så att det är lätt att lära sig. Och då kom den här wow-delen. Och jag kommer ihåg att vi stod och repade. Jag kommer inte ihåg om vi sjöng det rakt. Jag bara skrek rakt. Jag minns inte riktigt. Men jag minns att det var så här, oj, oj. Gåshud igen. Nästa gåshud-sektion liksom. Så när den kommer live. Det är lite svårslag. Så den kan man ju dra ut på och jobba med upp och ner. Och verkligen
det är mer tacksam. Nu för tiden, de första, vi har ju i princip alltid försökt få med folk på den. Så att ibland har det varit man har suttit typ i skyltfönstret på en lite, typ ett rapställe. Och då menar jag alltså WRAP blev jag tydligen med.
ja.
matställe alltså. Mm-hmm. Och spelat, och så här, ja, Max kör sina, att han så här, typ håller ut micken.
Med stativet som en bommick.
Ja, precis. Mot vad det kan ibland ha varit så här, våra föräldrar, något lokalt fyllo och servitrispersonalen och någon kock typ. Så, här. Så det är ändå skönt att ha sett den stegringen. Att det är fler som nappar på den där delen nu.
Mm. Jag tycker dock det är viktigt att börja sticka ut mixtativet mot publiken tidigt. Förstår du? Och sen så får folk hänga på liksom, så här, visa att, nej men det är så här det ska vara, kom igen nu liksom. Så det har varit liv, och nu finns det faktiskt anledning att göra det.
Ja, vi har väldigt lojala nära och kära också som har varit med på den där biten från början, vill jag verkligen få ut.
Helt klart.
Ja, och vi kanske så här nå lite slutet, men det här är ju en fråga som är väldigt 2020 då, men så här, hur mycket saknar ni att spela live under detta coronaår?
Men alltså med tanke på istids framfart, vi får inte chansen att, när vi hade John här då från Jonossi, eller frågade han efter programmet så här, hur har du mottagits med nya grejerna? Ja, för det är man nyfiken på, alltså på allas nivå liksom, så här, hur man tänker. Och när man har mycket bagage, att det blir så här, okej, tycker folk att det var bättre förr eller blablabla. Hans svar var bara, ja, nej men vi har inte varit ute och spela, så det är svårt att säga. För det är där man vill känna av tempen. Och det är exakt samma här. Alltså, nu har vi sett att det gått bra, men fan vad kul det hade varit att få bara, all right, nu kommer den nya hitten. Alltså jag menar, det är klart, det är ju, det kliar ju i den, alltså gig-nerven, det gör det.
Sista giget vi gjorde innan allt la ner var i Göteborg i samband med att vi spelade in Istid och nästa låt också som kommer då. Och där var ju gensvaret var ju så otroligt verkligen. Det ska Göteborg eller för att de som var där ha all cred för att vi var helt överrumplade över liksom den responsen. Och apropå allsång, vi pratade som nu liksom ganska lätt att få till på hålla handen. Det fanns liksom i flera andra låtar där vi inte ens tänkt, är det här ens en allsångslåt liksom. Men Spanska kvarteren till exempel, det väcktes liksom nytt liv i flera låtar.
Också bara saxol och ja. Så det är ganska ja, men kul.
Ja, vi rev taket bokstavligen, alltså det ramlade ner så här rapp eller vad det heter från taket. Så det var en liten källa, men det var otroligt också, var så här, det här var inte riktigt vad vi hade väntat oss. Och han som gjorde skivan med, Jakob, eller spelat in med, han var ju också där och blev så här, fan vad bra det här var liksom. Han fattar ju liksom hur vi kan spela och så, men det är en sak när man sitter och spelar in väldigt så här, lite med kirurgisk precision och sen live att, så det var så här, då kände jag wow, take off, och sen fick vi backa lite då, eller har vi alla fått göra
corona, corona.
Ja. Ja, men det är inte svårt att längta tillbaka till.
Nej, det är jättesäkert.
Ja, EP-finansiering klar i veckan. Stort grattis.
Tackar.
Kan ni ge en liten hint om hur det kan låta? Det kan vara ett ord eller vad som helst egentligen. En liten, liten hint om...
Ja, jag tittar på dig. Att det känns som att du brukar vara bra på sån här grejer.
På ord.
Nej, men det var bara ett exempel. Nej,
men, alltså, men jag tänker alltså, om jag får, ni får protestera. Men om det är så, men det blir nog lite mera... cinematic, eller man ska säga. Alltså så här, de här sakerna som är på gång är ganska episka kanske, men lite åt det hållet. Det är så här stort anslag på många grejer som är
läckert. Men vi är ju inte ute efter att göra liksom gå någon slags syntväg här liksom, och byta riktning för att som många gör, än i alla fall. Det kommer låta Division 7, det kommer låta, det kommer liksom där vi är hemma liksom, där kommer det vara någonstans, men som du säger, det är ett kanske lite större anslag, lite liksom, ja, lite mera episka låtar bland annat. Det kommer en låt som vi har spelat live ganska mycket, som har blivit en som liksom bland folk som har gått på våra spelningar mycket liksom, har blivit en riktig favorit, som och också pratat om när kommer den här liksom, när släpps den. Det ska bli väldigt kul att släppa den sen söndag.
Ja, precis. Det är en riktig den har gåshud potential, men liksom den lyfter något så.
Ja, jag hörde ju den på ert det här digitala giget
just körde.
Då kör ni den.
Ja, det stämmer.
Så att ja, är väldigt bra. Jag förstår verkligen vad ni menar, att det är bra potential. Mm. Ni ska ha ett stort, stort tack för att ni kom hit.
Tack.
Det var väldigt trevligt.
Mm. Tack detsamma.
Verkligen.
Och sen, Gott snack är väl tillbaka i någon form under sommaren på lite olika sätt.
Ja, det kommer lite saker, lite här och där, några gånger i veckan, någon gång i veckan.
Mm. Bara, om det är något som man hör nu att det läcker in från Bruce, så vill jag säga att det är Bruce. Och det är alltså inte min high pitch som vi pratade om
tidigare. Sitter och gnäller här.
Så sitter och gnäller över att det är slut.
Nej, han saknar husse.
Ja, det får man göra.
Men det är väl signal så gott som något att det är dags att runda av kanske.
Möjligen. Tack igen. Ha det
tack
fint.
Så mycket.
Tack så mycket.
På mig och låt det faktiskt tänka på mig. Så ska jag tänka på dig. Fast jag redan sett det, som att de förberett det. Våra sämsta sidor, vi går på samma min. Bland alla era, det borde varit mera enkelt att konstatera att jag sett hur världen vridit. Inte en dag för tidigt, du höll mig ändå ivrig. Inget var ömsesidigt, fast jag redan sett det, som att de förberett det. Våra sämsta sidor, vi går på samma min. Som att de förberedde våra sämsta sidor. Vi går på samma min och
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.